Jag tycker man ska aldrig titta på sitt anskaffningsvärde. Alltså det här som folk pratar om, gav. Jag hörde för övrigt den där termen gav i flera år innan jag egentligen förstod vad folk pratade om. För att jag tänkte ju på gross asset value som är en term i fondförvaltning. Men jag förstod att det inte är det de pratar om. Så till slut så fattade jag att de pratar om genomsnittligt anskaffningsvärde. Och det har ju ingen relevans överhuvudtaget för hur mycket man ska ha i bolaget eller om man ska köpa eller sälja. Hej, du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström. Är du hungrig, Ludvig?
Ja, inte jätte. Jag åt ganska mycket här en timme sedan ungefär.
Dagens tema är svält, eller famine som jag kallar det. Egentligen ska vi prata om investeringstaktik, alltså hur man skapar och underhåller sin investeringsportfölj. Vi kommer nog komma in lite grann på en del av mina favoritinnehav och dina kanske också, typ Aselio, Stockvik, Advice och uranbolagen.
Ja. Uran är ju jätteintressant, nu har det gått upp väldigt mycket. Vi kommer in på det senare. Men den stora anledningen till att det gått upp så mycket nu, det är för att det som vi snackade om sist där i avsnitt 157 och 158 om uran då, det är att den här Sprott Physical Uranium Trust, deras sån här ATM-funktion, at the market, den har funkat väldigt bra och de har köpt väldigt mycket av det fysiska uranet och det har gått precis som förväntat än så länge. Frågan är om det finns vissa begränsningar som vi ska komma till sen.
Jag tänkte börja med att väldigt snabbt dra mitt investeringsramverk, det här som jag då har skapat med förkortningen FAMIN, filtrera, analysera, modellera, investera och evaluera. Men sen är ju huvudmomentet idag, det handlar ju om själva investeringsdelen, alltså själva investeringstaktiken.
Ja, nej, men det här är ju ett av sex ramverk som lärs ut i finanskursen och du spelade ju nyligen in faktiskt två bra videor om det här.
Det råder ju högst delade meningar om hur bra de här är. Alltså jag tycker jag får fram förstås vad finanskursen innehåller och går ut på, men jag har en kompis som är en professionell videoproducent och han började nästan gråta när han såg det här. Så förhoppningsvis kan han och vi göra det här mycket bättre till nästa gång, men om inte annat så är det värt det bara att gå in och kolla på videon för att få lite cringe när någon som inte är ett videoansikte sätter sig framför kameran.
Ja, nej, men vi länkar det i finansbrevet och kanske på något annat ställe.
Då, till FAMIN. Första bokstaven är alltså filtrera och det här handlar om att enkelt screena fram en liten kortlista på bolag som man sen ska gå lite djupare in på. Jag brukar använda Wallmine eller Finviz. Det är två jättebra gratisverktyg där jag liksom bara gör en enkel filtrering på några nyckeltal.
Mm, det finns ju många olika sätt att hitta nya bolag, nya investeringsidéer. Ett sånt exempel kan till exempel vara genom att kolla 13F-registreringar eller bra fonders största innehav. Och det här med 13F-registreringar, det är då från rika personer eller väldigt duktiga investerare i USA.
De här 13F, de hittar man ju då via SEC och vi har länkar till det där i databanken i finanskursen. Till exempel så kan man ju då har man tidigare i år kunnat hitta när Michael Burry, han från The Big Short, började korta Tesla och sen även ARK Invest. Det här betyder ju förstås inte att det här är några rekommendationer eller någonting sånt, men man får i alla fall en idé om när någon rik, duktig investerare faktiskt sätter liksom pengarna på spel. Mm. Nästa steg är att analysera, och nu pratar vi inte om någon djup analys utan bara gå lite noggrannare in på hur fundamentaldata har sett ut på sistone. Alltså det vi pratar om tillväxttakter och förändringar i tillväxttakter. Det kan vara även liksom nyheter och en enkel verksamhetsanalys. Hur är de här bolagen som vi tittar på positionerade? Är det känner man att det är intressant? Är det en lukrativ och meningsfull bransch som också har liksom tillräckligt höga till exempel inträdesbarriärer? Det kan vara liksom såna små faktorer bakom mitt melodiramverk.
Ja, eller som det varit, inte för att jag har investerat så mycket i sådana bolag, men det har ju varit en trend nu sista typ halvåret med såna här ganska väldigt mediokra bolag som inte har någon vidare konkurrensfördel alls, men de har ändå gått upp ganska mycket för att allt annat har varit så överhypat liksom, så här byggbolag och allt möjligt.
Det finns ju en dikotomi här mellan momentum och fads, alltså teman och moden, kontra riktig fundamental värdebaserad analys, som är ju det jag står för. Men på något sätt så behöver man ju kombinera både och för att få till det. Men efter analysen, då handlar det om att modellera. Vi har kommit ner till kanske ett par tre bolag, eller kanske bara ett som man är riktigt intresserad av. Och då handlar det om att ta fram relevanta ekonomiska data, bygga en enkel och robust resultat- och kassaflödesmodell, göra sina bästa gissningar om tillväxttrender, tillväxtmönster kommande 2, 3, 4 åren, så att man får en, i alla fall en idé om vad det är man själv förväntar sig i intäkter och lönsamhet. Och sen utifrån det här så ska man göra själva värderingen.
Mm. På tal om det, i den här videon du gjorde, då kollade du på lite olika stora amerikanska techbolag, och det slutade med att du valde Twitter, som du tyckte var intressant. Dels för att du tyckte de hade mycket pricing power eller potentiell möjlighet att upsella till sin kundbas liksom. Vad kom du fram till där?
Det är nästan märkligt hur sticky Twitter är, hur användarna älskar Twitter, och samtidigt hur litet Twitter är i market cap.
Hur stort är de, eller hur litet är de i market cap?
Alltså vi pratar $40 miljarder i market cap, och som jämförelse så har till exempel Facebook $1 000 miljarder. Det är en helt enorm skillnad. Sen är det klart att Facebook har bevisat att de har en intäktspotential, och Facebook är ju också den obestridde ledaren i, vi kan kalla det, användarprofiling. De vet mer om dig än vad du själv vet. De kan förutspå vad du ska rösta på, eller liksom vilket märke av ketchup du köper, fast du inte själv vet det. Men Twitter borde kunna använda sin extremt liksom stickiga affärsmodell, där ingen vill vara utan sin nyhetskanal. Och jag tror därför att Twitter måste bli uppköpt eller hitta en intäktsmodell. Storleksordningarna är liksom, när det är felräkningspengar för Facebook till exempel att köpa Twitter, då är det felvärderat.
Det är en bra poäng.
Men nu är vi i princip framme vid det här momentet investera. Vi ska knyta ihop det med evaluera också först innan vi går in på det. Men i investeringsmomentet så ingår att, jag kallar det för paus. Man behöver ta en paus innan man investerar. Och då pratar jag om tålamod, alltså patience, och att man ska vara analytisk, unemotional, det är det som är U-et, och ha en strategi innan man genomför de här då liksom taktiska själva köpexekveringarna. Och ja, vi kommer komma in mer på temat här, men vad det handlar om, det är egentligen någonstans så ska du köpa och någonstans ska du sälja, och sen däremellan så har du mellantaktiken, hur du ska hantera portfölj och portföljrisk under tiden. För något år sedan så var ju den här tv-serien Queen's Gambit populär.
Det är det fortfarande.
På Netflix. Ja, jag har precis nyss sett den, jag såg den förra veckan. Jag tycker den var helt fantastisk. Där kan man ju ta upp liksom frågan om, du har en opening, du ska börja med någon typ av intressant öppning, och redan i öppningen så har du antagligen både ett middle game och ett end game i tanken. Sen får du ju se successivt vilket middle game och end game som faktiskt kommer falla ut. Men det finns helt klart paralleller här. Alltså egentligen så tror jag investeringar är ju mycket, mycket enklare än schack.
Tveksamt.
Och sen till slut så har vi utvärdera. Och här kan vi ju faktiskt nästan sträcka ut det här med opening och end game lite mer, för när man gör sin investering, då bör man också ta riktigt tydliga anteckningar om varför. Varför går man egentligen in, och vad kan få en att avsluta? För om man inte har de här sakerna klart för sig, då blir det väldigt svårt att utvärdera efterhand om man följde planen och om man hade till exempel tur eller otur. Men då är vi framme vid dagens tema.
Ja, men som ett exempel, hur stor portföljandel ska man ha i varje innehav? Det har vi snackat om många gånger förut där, och det har ju varit en het diskussion på Twitter här med hur mycket man ska gå in, och de som gillar ett särskilt bolag har väldigt mycket conviction, kan ha väldigt mycket i ett bolag. Men det är såklart lättare att ha det i ett bolag som är beprövat än ett bolag som är där du inte har så mycket att gå på. Och det har ju också varit, det var ju en fråga där om hur man ska värdera till exempel förhoppningsbolag och sånt där.
Jag skulle nästan vilja backa ett litet steg redan till själva entry pointen, när man har hittat ett bra bolag, man vet att det här vill jag ha. Hur gör man själva köpexekveringen? Så själva entryn. Och här tror jag att det är viktigt att managera sin egen psykologi. För det är man skulle kunna ta ytterligare ett liksom, hopp åt sidan och säga att det är skillnad på om jag är en äldre människa som redan har en påse pengar. Ska jag då sätta hela påsen pengar i arbete på en gång med risk för att jag råkar pricka en topp, också med risk för att det får mig mentalt ur balans så att jag säljer ut i panik för att mitt nästa steg inför pensionen är på väg att försvinna. Det är skillnad på den typen av beslut jämfört med om du håller på månadssparar din lön som 22-åring.
Ja, nej men så är det absolut. Så är det. Och sen tänker jag, det är en till nyans där, det är om du har ett bolag som är väldigt stabilt sett till dess intäkter under lång sikt och det är väldigt förutsägbart att det kommer förhoppningsvis att öka i tillväxt och öka sin return on equity och öka sin vinst och allt möjligt, alla bra siffror liksom. Då kanske man vågar köpa i uppgång där, när det går upp liksom, när det är positivt momentum och så vidare. Medans när samma situation bara sett till aktiekursen infinner sig i någonting som krypto eller vissa förhoppningsbolag eller kanske även också i uran eller liknande jättecykliska råvarutillgångar som inte har en jättestadig vinst, då är det mindre säkert att köpa i uppgången där när det går uppåt, utan då är det mer viktigt att köpa när det är billigt.
Ens egen psykologi är ju ens värsta fiende när det gäller investeringar. Man måste se till att redan när man köper, särskilt om man köper i någon slags medgångsvåg, ett uppåtgående momentum, så måste man fundera över hur skulle jag ha mått om det här föll istället. Man kan liksom inte gå in och köpa någonting på 25 och bara se 50 framför sig och inte fundera över men hur gör jag om det inte kommer någon nyhet och den går ner till 15. Det är liksom... Därför så bör man heller egentligen aldrig fatta sina investeringsbeslut framför skärmen, utan man bör ta just den här pausen som jag pratar om. Du kan analysera framför skärmen, du kan liksom sätta siffror och idéer om både momentum och fundamenta på pränt, men sen bör du nästan lämna huset, gå ut och ta en promenad och fundera på riktigt igenom så här, ja okej, jag vill ju köpa nu för de här anledningarna, men antag att jag har exakt samma information, men kursen har nyss fallit 5%. Hur skulle jag, alltså hur sugen, hur mycket FOMO, fear of missing out, skulle jag ha då? Alltså försöka verkligen föreställa sig så att man vet varför man går in och varför man eventuellt skulle kunna ge upp.
Ja, det är ju farligt det där med att man blir så mycket mer lockad att köpa när det går uppåt, oavsett hur det faktiskt står till fundamentalt. Men man inte vill köpa när det går ner. Egentligen så vill man ju vara i den situationen att man känner sig så säker på det man har lärt sig om bolaget att en nedgång faktiskt är, man blir glad åt det liksom.
Ja, och så blir man ju faktiskt på riktigt om man har tänkt igenom saker. Jag har slitits lite fram och tillbaka mellan det här i Acelio sen de toppade på 75 kronor här tidigare i år och på sluttampen här, då har jag faktiskt till och med publikt sagt att jag hoppas lite grann, eller hoppades får man säga någon gång där i juni-juli, att det skulle komma en sista riktig panikskjuts neråt som kanske till och med liksom ner mot 22 kronor, alltså emissionen som gjordes för precis ett år sedan. För det tror jag är liksom en riktig sån psykologisk botten. Och där skulle jag ju jättegärna ha köpt med båda händerna.
Ja, det känns väldigt osannolikt att det går ner mer nu än du redan gjort.
Ja, jag tror, kommer ihåg att jag redan i juni sa, jag tror att Acelio bottnar 7 augusti. Och du frågasatte det här. Varför
ja, men det var inför... Inför rapporten här. Ja. Det var ju ett särskilt scenario som jag hade tänkt på, men nu hade jag fel där.
Ja, och mitt scenario, det var bara att det kommer ingenting nytt, det kommer ingenting positivt, den här liksom, nedgången fortsätter så länge bolaget inte har något att presentera, det bör de inte ha under sommaren. Men 7 augusti, eller ja, nu då måndag, 9 augusti, då börjar man komma bara ett par veckor innan rapporten, och då skulle säljtrycket ha kunnat avtagit, man har inte liksom lust att spekulera inför rapporten på det sättet. Så jag trodde ju att liksom, ja, men det negativa trycket är över och FOMO kan börja komma in igen istället. Och så lite lustigt nog så bottnade den ju faktiskt måndagen den 9 augusti. Och då gick jag in och köpte liksom ändå hyggligt mycket nya aktier.
Mm, ja, men jag köpte också lite då. Kanske inte så mycket som du, men, nu får jag hoppas att det går upp mycket på ett års sikt.
Men om vi kommer till den här frågan med då portföljvikter, för jag sålde faktiskt, jag hade inga cash över, så jag fick ju sälja andra innehav som jag egentligen gillar. Alltså jag sålde Oscar Properties, jag sålde Adva, Spice och ja, men även skalade av lite i andra bolag, även Stockvik faktiskt.
Nej, men så där är det ju. Jag hade ju, det var exakt den situationen jag var i med Azelio där också, att jag såg läget och jag köpte mer, men sen på sätt och vis så kanske man ville köpa mer, men då måste man sälja andra grejer som man potentiellt inte vill sälja för att det är bra, eller för att det är någonting man gillar men det kanske har gått ner och man inte vill sälja med en förlust liksom. Det borde egentligen psykologiskt sett inte spela någon roll om man har en större uppsida på någonting annat, men den diskussionen är inte så intressant för om man redan har för mycket någonting sett till hur mycket man vill ha till helheten i portföljen.
Jag tycker man ska aldrig titta på sitt anskaffningsvärde, alltså det här som folk pratar om gav. Jag hörde för övrigt den där termen gav i flera år innan jag egentligen förstod vad folk pratade om, för att jag tänkte ju på gross asset value som är en term i fondförvaltning, men jag förstod att det inte är det de pratar om, så till slut så fattade jag att de pratar om genomsnittligt anskaffningsvärde, och det har ju ingen relevans överhuvudtaget för hur mycket man ska ha i bolaget eller om man ska köpa eller sälja.
Nej, det är ju fullständigt irrelevant för vilken diskussion som helst. Det är bara liksom att skryta om oj, jag kom in tidigt eller liksom oj.
Och hur ska man kunna hålla reda på vad ens riktiga gav är om man ändå håller på till exempel topptradar? Alltså man håller på att trada runt positionen. Man har en basposition och sen ibland så köper man lite mer och ibland så säljer man lite grann på tillfälliga spikar. Då är ju ens faktiska genomsnittliga anskaffningsvärde något helt annat. Och det, som sagt, det där är irrelevant och egentligen omöjligt att hålla reda på. Så vad jag tycker man ska göra, det är att ha, till exempel använda det här ramverket Ranger, som är ett sätt att uppskatta framtida årlig avkastningspotential för en investering, till exempel 22% per år, och relatera det till osäkerheten i ens idéer om det här bolaget. Och det är förstås mycket svårare att uppskatta just den här, vad är osäkerheten? Men så länge man kan uppskatta osäkerheten i någon slags rangordning mellan olika investeringar, då kan man faktiskt sätta en siffra på graden av osäkerhet. Och då får man fram en slags risk-reward-kvot. Alltså hur attraktiv är min investering i Azelio på 39 kronor kontra hur attraktiv är min investering i Advice på 4,50? Och då får man fram, man kan få fram en siffra på hur relativt attraktiva de är. Och utifrån det så kan man välja hur stor portföljvikt man ska ha i varje. Och vad som hände där när Azelio var nere på 31,50, då tyckte jag att Azelio är så attraktiv att det ska vara kanske 60-70% av alla mina noterade aktier.
Ja, det är ju kul att höra. Men tillbaka lite om det här med Advice, för det är intressant, respektive Stockvik snart. Men nu när du säger det här, liksom, då har du ändå tagit det liksom i tre stycken nivåer av komplexitet kan man säga. Först göra en analys, sen två det här med Ranger och sen tre en risk-reward-kvot där. Men det är lite svårt och det är ganska komplicerat. Däremot om man bara går tillbaka till det här med Rangern på nummer två där, då det är ändå en väldigt intressant sak, för att då har du kommit fram till en slutkurs, men du har också sen gjort om det till en ungefärlig förväntad årlig snittavkastning, och det är ju ett väldigt bra jämförelsemått. Så att för alltså aktiekursen kommer ju aldrig röra sig rätt uppåt, utan det kommer vara hack liksom upp och ner, och då kommer man tillbaka till det där som du snackade om med top trading. Om du är så säker på din så kallade Ranger-analys, för att du känner dig väldigt säker på att på 5 års sikt eller vad det nu är för tidsintervall, kanske 3 år eller 4 år eller 5 år, vad det nu kan vara, men du säger att det ska gå upp 45% per år i snitt, då kan man känna sig ganska säker och sälja om det går upp mycket, mycket mer än så, om det inte är helt befogat.
Ja, om det inte har kommit någon extra ny information som faktiskt på kort sikt också liksom lyfter hela nivån och gör att det är mycket mer sannolikt att den ska hålla sig på den högre nivån från nu och framåt. Jag tror många som håller på med just det här med målkurser och riktkurser, de tänker i termer av men hur mycket ska det här bolaget verkligen vara värt? Och sen diskonterar de den med något fiktivt avkastningskrav som de har fått från någon mäklarfirma, och de brukar vara extremt låga, alltså vi pratar någonstans mellan 5-10% per år. Samtidigt så är det ingen som investerar i ett bolag som Azelio, Stockvik eller Evolution Gaming, det är ingen som är nöjd med 5-10% avkastning per år. Så det finns ju ingen anledning att räkna ut en riktkurs som är baserad på den typen av totalt påhittat avkastningskrav. Och det är därför som jag istället då fokuserar på vad tror jag kursen ska vara om 4 år, och om den går dit, hur många procent per år blir det då? Och då räknar jag ut helt enkelt att mitt viktigaste nyckeltal, det är den här implicita årliga avkastningen. Om den då till exempel är 22%, ja, men då kan jag hela tiden ha en glidande riktkurs som är rationell för varje bolag. Och beroende på hur mycket bolaget avviker från den här liksom dagliga målkursen, så kan jag också avgöra en rationell portföljvikt. Men en fråga här, det är hur ofta ska man då balansera om på det här sättet? Hur ofta ska man hoppa från tuva till tuva och vikta upp Azelio och vikta ner Stockvik?
Det kräver ju att man lägger tid på det och koll. Det är inte så lätt.
Jag tänker att precis som man aldrig bör ha ett avkastningskrav som är mindre än 10%. Alltså herregud, det är en avrundning. Så 10%, du märker ju knappt om du får 10% avkastning på ett år. Visst, det är fantastiskt om du får det år efter år efter år efter år. Men i varje enskild investering som du hittar så ska du ju ha någonting som är klart bättre än börsen och där du har en margin of safety, alltså en säkerhetsmarginal till din avkastning. Så precis som att avkastningskravet måste vara högre än 10%, så finns det ingen anledning att hålla på att vikta om heller för att du gör någon liten subjektiv bedömning om att nu har de rört sig 10% relativt varandra och då är det dags att lägga tid på att vikta om. Det är att sila mygg och svälja kameler. Utan jag tänker att relativ rörelserna måste vara minst 25%, kanske nästan 50% när det gäller lite mer rörliga aktier för att det ska vara värt att vikta om.
Man skulle kunna summera lite som lägg mycket tid på att hitta riktigt bra och intressanta bolag som man orkar följa över sikt. Gör en värdering, vänta på extrempunkter och sen kanske när eller om det når sådana här extrempunkter så kan man vikta om.
Ja, och det handlar om här är att om du har hittat 2, 3 eller 4 bra investeringar, du ska ju kunna ligga i alla investeringarna samtidigt. De kompletterar varandra på något sätt. Men när de gör rörelser relativt varandra som motsvarar kanske minst en hel årsavkastning och då årsavkastning för de bolagen. Och det kan ju vara 20, 25, 30% som man har tänkt ut.
Ja, då kommer du tillbaka till det där med Ranger eller årlig implicit snittavkastning.
Mm. Och så relativ rörelserna måste ju vara signifikanta. Och signifikant i min mening här, det är ju minst en årsavkastning. Så det kan vara en bra tumregel. Ja, nu har vi egentligen varit inne på top trading kan vi kalla det. Det är vad jag kallar det för när man köper lite extra om kursen faller signifikant utan nyheter och man säljer en del om den stiger signifikant utan direkta nyheter. Då är det oftast bara en tillfällig liksom bäs eller hås i bolaget. Det kan vara liksom lite flöden, någon ska in eller ut eller det kan vara nyhetsflöden på andra håll, alltså, till exempel centralbanker eller någonting sånt. Så jag tycker att då kan man definitivt så kallat top trade runt sin basposition. Där tycker jag då kan man ju också tänka i termer av belåning kontra kassa. Hur tänker du kring det här med torrt krut? En del tycker att man ska alltid vara belånad.
Jag kan inte ha så mycket belåning tyvärr. Hade jag kunnat haft det så hade jag haft det, men jag kan typ inte ha det.
Alla är ju belånade via sin bostad i princip. Så att man har ju redan en belåning. Men det kanske man tycker att ja, men den belåningen gäller bostaden, inte portföljen eller ens totala ekonomi. Det kan väl kanske vara sant. När det gäller aktieportföljen, då ska i alla fall belåningen vara sån att du måste kunna ha otur. Och då är det lite beroende på hur många aktier du har i portföljen. Låt oss säga att du har 5 aktier i portföljen. Och så har du ju otur i ett bolag. Politisk risk, någon katastrof, bedrägeri, du vet inte. Och då försvinner 20% av portföljen om du har riktig otur. Ett bolag går helt åt skogen plötsligt. Kan din belåning hantera det? Och tänk också då på vad blir din belåning efter den katastrofen? Alltså efter att du har haft otur. Man måste alltid vara så robust att man kan hantera otur.
Mm. Nej, men det där är ju, nu är det visserligen lite av ett konstigt scenario du målar upp för det. Om man har 5 aktier och så har man en massa belåning, eller i och för sig det kan hända, det kan bli så. Men de flesta som har mycket belåning, de har väl kanske bolag som är typ såhär Latour och Atlas Copco och sånt, som man kan ha mycket lån på.
Ja, precis. Och då lär inte de där sakerna kunna hända. Men man kan fortfarande ha otur. Alltså det är så som när Enron, när det är år 2001, så det är länge sedan nu, men det var ett energitradingbolag som var en sån superdarling, hade gått jättebra i 10-20 år och sen plötsligt så går det i konkurs på ganska kort tid. Det är nästan som om Evolution Gaming skulle gå i konkurs.
Mm.
Och då har du otur kan vi säga. Det är ett bedrägeri. bedrägeri. Det går inte att försäkra sig mot med mer än att man har fler aktier i portföljen. Då kommer vi in på frågan, men hur många ska man ha då? Och då, min tumregel är, inte fler än du kan hålla reda på dem och veta att det du kan minst om, kan du med god övertygelse säga, kommer vara en bättre investering risk-reward än ett index. Och kan du verkligen med gott samvete säga att din 15:e minst bevakade position är bättre än index? Jag tror inte det. Jag tror att det inte går att ha koll på 15 innehav på det sättet. Och färre än 5, ja, då har man nog inte råd med otur. Färre än 3, definitivt inte. Då blir det väldigt svårt att komma tillbaka. Men när det gäller de här sakerna med till exempel belåning och kassanivå, jag har ju faktiskt gjort en ordentlig genomgång av vad det innebär att ha torrt krut i form av guld istället för aktier. Så man har 10, 20, 30% av portföljen i guld med årlig omviktning. Alltså det betyder att varje årsskifte, eller när man nu tjänar för det, då viktar man om så att man alltid har, låt oss säga, 20% guld i portföljen.
Har du gjort det sista åren?
Jag har inte hanterat min portfölj på det sättet. Jag är för opportunistisk och gör det liksom på ett annat sätt. Men däremot om man gör det bakåt i tiden, så på 10, 20 år, 40 år, 50 år, liksom all tid som liksom, åtminstone sedan guldmyntfoten släpptes 71, så kommer en portfölj med Standard & Poor och 20% guld ge högre avkastning och lägre volatilitet. Signifikant lägre volatilitet framförallt än bara aktier. Det är en så kallad fri lunch. För det innebär att du hade kunnat ha en 30% större portfölj, alltså belånad portfölj, och tjänat 30% mer.
Det har varit det historiskt, men det har inte gått så bra för guld nu sista 10 åren respektive andra saker. Men man kan ju hoppas att det vänder kanske. Men det känns som att nu håller krypto på att ta för mycket uppmärksamhet där.
Ja, det kan vara så. Ja.
Åtminstone ändå. Alltså det där är en intressant synpunkt. För så tror jag absolut det är sett till medieuppmärksamhet och liknande. Så att krypto lockar åt sig de som kanske annars, om inte krypto hade existerat, så hade de kanske kollat på guld eller silver liksom. Men samtidigt så är det är ju så många, om man ser på det liksom ur ett större perspektiv, så är det de personerna som då lockas åt sig, de där nya personerna, säger till folk under 30 främst, de har ju sett, om man bara drar dem över en kam över hela världen, så har inte de så jättemycket pengar jämfört med personerna som är över 50 år. Det är ju de som är över 50 år, speciellt i USA. Det kanske inte är likadant i resten av världen, men i alla fall i USA, då har de ungefär 60% av landets rikedom.
Ja, hela grejen med DeFi, NFT och kryptovalutor, den är ju spännande, för den kan ju faktiskt möjliggöra den här förmögenhetsomflyttningen från gamla till unga, som ändå förr eller senare måste ske.
Varför måste det ske?
Nej, men alltså, förr eller senare så dör ju alla gamla, så att pengarna måste över till de unga.
men då tas det över de som är lite yngre.
Ja, men så här, då kan det liksom bara bli arv, jag förstår det också. Men ett sätt att flytta över förmögenheten skulle kunna vara att de här nya företeelserna suger in alla nya, hungriga liksom, yrkesarbetande som känner att jag vill ha skydd mot inflation, jag tror inte på guld, aktier är svindyra, eller jag förstår dem inte, eller jag vill hellre starta min egen business. Ja, jag säger inte att det ska bli så här. Det kan lika gärna bara bli more of the same. Det brukar annars vara dels min investeringsfilosofi och dels det som alltid funkar. Räkna inte med något nytt under solen, utan räkna med att det som är består. Status quo är status quo. Men okej, vi hinner lite grann här på endgame, både vad gäller podden och investering. Vi har haft entry, vi har haft massa middle game med olika liksom, omviktningar och strategier. Top trading, belåning, inte belåning, fri kassa, eventuell liksom, strategi med guld och andra tillgångsslag. Men hur ska man liksom hantera sin stop loss? Eller,
jag kör aldrig med stop loss.
Eller bedöma, nej, jag tycker inte man ska göra det som fundamental investerare. Jag tycker inte det. Antingen så har du gjort din analys korrekt av bolaget, eller så har du inte. Du kan, men vad jag är ute efter här är vilken typ av information kan få dig att ge upp caset fundamentalt? Alltså hur många dåliga kvartalsrapporter ska du tillåta, och på vilket sätt ska de se ut för att du ska säga, nej men okej, fundamentalt sett så är det här ett felspår. Jag bör flytta över mina pengar någon annanstans. Och då är min huvudregel, en gång är ingen gång och två gånger är en gång.
Mm. Men du, jag tänkte först, är det två intressanta grejer här. Först, Stockvik jämfört med Advice. Har du jämfört dem?
Anledningen till att jag köpte Advice var ju faktiskt att jag tyckte Advice var nästan hälften så dyrt som Stockvik.
Men nu har det gått upp.
Men det här var ju på typ 3,30 och nu står den över 4,50. Så, och samtidigt så har Stockvik gått ner.
Precis.
Så nu här med Stockvik kring 130 och Advice på 450, så skulle jag säga att de är likvärdiga. Men eftersom Advice har gått upp så snabbt på kort tid, egentligen utan riktigt konkreta nyheter. Ja, de gjorde ett förvärv och sådär, men det gör att jag är rädd att Advice kan vara på en kortsiktig spik.
Det är vad jag tror.
Ja, och Stockvik är tillfälligt nedpressat för att man har feltolkade det senaste resultatet och liksom tror att men de kommer aldrig göra några vinster och de har gjort ett felaktigt förvärv och liksom det här är ett bluffbygge. Det är, liksom, det är många som pratar åt det hållet, men jag tror att det är verkligen helt fel analys. Problemet är att man ligger liksom ett år bakom Stockvik hela tiden eftersom de ofta lyfter fram sina proformatal och de får vi inte se förrän egentligen 12 månader senare manifesteras. Men deras kassaflöde är fortfarande tillräckligt bra för att de ska kunna ha det här självspelande pianot med multiple arbitrage. Alltså köpa billigt som sen blir dubbelt så högt värderat på börsen och de skapar sig ett kassaflöde tack vare att de inte har någon direkt skattebelastning. Och så kan de använda de pengarna i sin tur till att göra nya förvärv. Och nu är det ett litet tag sedan de gjorde det här Mittex-förvärvet. De ska göra en 5-6 förvärv per år. Så, och jag vet ju att arbetet pågår bakom kulisserna. Så du kan räkna med att det inte är så himla lång tid kvar till nästa lite större förvärv kommer. Eller finansieringslösning. Och då drar den där kursen igen och liksom ganska snabbt är uppe på 160 snarare än 130.
Mm. Ja, men det känns väl rimligt. Sen tänkte jag, vi har ju snackat för länge sedan om diverse framtidsteknologier och sådär. Och då, jag vet att en sak som du tycker är intressant är genetik och till exempel det med CRISPR. Och det finns två stycken ganska stora noterade bolag som håller på med den här CRISPR-tekniken. Den ena heter CRISPR Therapeutics tror jag. Och den andra heter Medavir. Jag kommer inte ihåg exakt, men de är tyska i alla fall. Känner du till det här?
Nej, jag har verkligen inte följt med den delen av biotech-sektorn och jag har faktiskt egentligen undvikit att investera både i farma och biotech-bolag för att jag känner att jag kan alldeles för lite för att våga göra några gissningar om hur studier faller ut. Skulle jag köpa i läkemedelssektorn, då skulle jag köpa redan etablerade bolag.
Nej, men det här är ju det. De här är ju listade bland de största nu på i alla fall de här CRISPR Therapeutics.
Ja, men alltså som har ordentliga intäkter och vinster.
Ja, så jag tror de är de enda som har det.
Okay.
Sen är det frågan om det är en one-off. Jag har inte hunnit kolla på dem noggrant än, men jag bara kollar lite snabbt. Men de hade en stor vinst sista kvartalet, men marknaden har inte reagerat på det positivt. Så det kanske är att det bara är en one-off. Men det verkar som ett intressant bolag.
Ja, alltså det är en oerhört spännande sektor, inte minst nu med pandemin och vi ser hur det kommer. Det verkar som att det här coronaviruset, det muterar mycket fortare och mycket bättre än vad det egentligen borde göra. Det är någonting som är lite märkligt med den här pandemin och alla nya mutationer. För i vanliga fall så mutationer tenderar till att göra virus sämre.
Okay.
Men här är det alldeles för stor andel som gör viruset bättre. Det är ovanligt. Jag drar inga växlar på det, men mer än att jag tror att vi får vänja oss vid liksom minst en spruta per år för att hålla den här pandemin i schack. Och sen ska vi inte glömma att inom 5-10 år då lär det komma någon ny, alltså något helt nytt virus som är kanske minst lika jobbigt. Men förut har vi haft fågelinfluensan och svininfluensan och kamelinfluensan. Och det ligger i tiden att vi ska ha lite pandemier. Så bolag som det har aldrig varit hetare med en pandemi.
Ja.
Men bolag som är verksamma inom det här och som är duktiga på det här, de kommer tälja guld framöver. Men sen är det svårt att veta, kommer de ge bort sig som Astra och behöva ge bort medicinen gratis plus få böter? Eller blir det som Pfizer, BioNTech och Moderna som verkligen lyckas mjölka den här branschen? Men jag tror återigen då, vi ger ju aldrig några rekommendationer i den här podden. Men Moderna tror jag ligger i ett riktigt vinnarhål utan att ha kollat på vad värderingen är just nu.
Mm, okej. Okay. Jag tänker att vi går över till sista delen här om uransektorn. Att det har hänt mycket där på sista 2-3 veckorna.
Ja, jag träffade en av de främsta företrädarna. Satt i ett par, 3 timmar i onsdags och pratade med Erik Kraft. Och det var väldigt spännande att höra om bakgrunden till GoVX som jag är investerad i. Och även hela uransektorn, vilken typ av nyhetsflöde vi antagligen står inför. Och det som bland annat verkar katalysera alltihop, det är två saker. Ett, det är den här Sprott Physical Uranium Trust där lite ägarförändringar och ledningsförändring har gjort att de har mer fria tyglar att köpa in massa uran, vilket har satt press uppåt på spotpriset, vilket i nästa skede kan börja ge tryck i terminskontrakt marknaden också, för att inköparna får lite panik till slut efter 10 år av liksom slapphet.
Ja, och det i sin tur kan driva upp produktionen, skapa tillräckliga instrument för att diverse olika gruvor börjar producera för att tjäna pengar. Men det ligger nog, jag tror man väntar ett tag till.
Ja, det är svårt att bara dra igång en urangruva sådär, och vissa uppgifter säger att 30% av produktionen lades ner på grund av pandemin, och de gruvorna är inte så himla lätta att bara dra igång igen.
Mm.
Och det är fortfarande så att ska du dra igång dem, då måste det ju vara lönsamt, och många gruvor kräver du $50, $60, $70 per pund snarare än dagens 39 för att det ska vara lönsamt. Och det funkar om du redan är igång, men om du måste starta om gruvan, då gör du inte det förrän du kommer upp på de priserna.
Nej, men så, för att dra lite kort, vi har ju nämnt det med uran förut i avsnitt 157-158. Om du tycker det är särskilt intressant med uran borde du verkligen lyssna dem, för där gick vi igenom hela investeringstesen för det området. Och nu har det gått upp väldigt mycket på de sista 2-3 veckorna. Och då är det frågan om man ska tolka det som att det har, liksom, har det börjat nu och det kommer inte sluta, eller är det bara en tillfällig uppgång? Och det är lite svårt att veta. Tidigare har det ofta varit så att det har varit ganska dum idé att köpa när det gått upp väldigt fort i uran. Det har snarare varit en smart tumregel att vänta på nedgången och köpa. Så då är det frågan om man ska följa den tumregeln igen, eller om man ska tro att det här med att Sprott Physical Uranium Trust nu äntligen fått fjutt på själva uranium-squeezen. Och jag har ju byggt en automatiskt uppdaterande lista över alla noterade uranbolag som då också ingår i kursens extra material, och då är den listan uppdelad i producenter, investerare, developers och explorers, de olika bolagen liksom. Kan man se hur mycket de går upp per kategori, och då kan jag till exempel se att ja, nu har ju market capen gått för uranbolag från typ $25 miljarder till typ $33 miljarder på typ 2 veckor. Det är ganska mycket, en ökning på 32% sen jag byggde listan då för typ en och en halv månad sedan. Och producers upp 80% häromdagen, investors upp 6,65%, developers upp 9,2%, explorers upp 6%.
En lite kul storleksjämförelse här, det är ju att Tesla är värt typ 800 miljarder dollar, och hela uransektorn är värd, vad sa du, $33 miljarder.
Alltså den noterade uran, sen är det ju massa onoterade, men fortfarande, det är en helt sjuk jämförelse.
Men tänk dig då liksom att bara ett litet bilbolag som faktiskt inte ens producerar miljövänliga bilar, om man liksom tar hänsyn till allting, och som bygger på att det ska finnas miljövänlig el till elbilsmarknaden när den liksom väl drar igång. Att det bolaget är värt 25 gånger så mycket som hela uransektorn. Det är faktiskt liksom helt meningslöst. Och när jag tittar på ett sånt bolag som GovX och tittar på vilka fyndigheter de verkar ha, och det är inte bara uran, men uran är ju huvudcaset, men de har liksom också silver och guld och koppar och molybden och lite annat som kan hjälpa till med att sänka deras totalkostnader. Då det bolaget ska ju kunna vara värt 50 gånger så mycket. Visst, det kommer kräva en del investeringar, och du är inte klar med feasibility-studierna förrän de är klara, men det är inte så långt bort. Men vi pratar ju inte om att det ska vara värt dubbelt så mycket, utan kanske 50 gånger så mycket i en försäljning i en rimlig HOS-marknad om 2-3 år.
Ja, det här är ett jätteintressant bolag om man är tålmodig, men man ska nog inte förvänta sig för mycket på kort sikt, eftersom att de här är en av dem bland de här jättemånga olika bolagen, så är det här ett av de bolagen som ligger lite längre fram i tiden med när de kan få igång sin gruva.
Det kan ju också leda tillbaka till hela dagens avsnitts tema med investeringstaktik, alltså entry, middle game och exit. Och när det gäller just exit så måste man komma ihåg, kanske via sina anteckningar, varför investerade jag egentligen? Så att man inte köper GovX, oops, ingen rekommendation, men så att man inte köper GovX för att det är lite hype och man liksom känner att det suger i uransektorn. Och sen när kursen droppar tillbaka för att det liksom den tillfälliga hypen avtar, att man inte då bara ger upp och tycker att det har inte hänt någonting på 6 månader. Så 6 månader är ingenting i det här fallet.
Det här är ju ett 2-5 års case.
Ja,
och för allihopa.
Precis, och du är inte ute efter att det ska inte ens komma något väsentligt väsentligt nyhetsflöde kommande 6 månader. I alla fall ingenting som egentligen har att göra med intäkterna. Men visst, i GVX fall så här vid årsskiftet så ska det komma en feasibility-studie som liksom mer tydligt säger så här mycket fyndigheter har vi. Nu börjar vi bygga.
Och sen en annan grej här som vi också nämnde de där tidigare avsnitten. För kanske, när gjorde vi de avsnitten? Typ 2 månader sedan?
Ja, någonting sånt. Juni, ja, juli.
Och då
ja.
Nämnde vi möjligheten att det kanske skulle komma någonting i Wall Street Bets. Och det har det gjort nu. Det var ett inlägg som blev ganska stort där häromdagen om uran i Wall Street Bets. Och det skapade den här effekten som vi förutsåg, att det skulle skapa en squeeze i de här små bolagen med låg market cap och låg free float. Så nu säger inte jag att man ska köpa de bolagen, för de har ju gått upp jättemycket, jättefort på spekulation. Men i takt med att det här Roth Physical Uranium Trust går igång riktigt hårt sen i USA om några månader, då kommer det garanterat att det här sprider sig ännu mer i Wall Street Bets och allt det där. Och då kan det vara en spekulativ grej liksom.
Det är en tveksam blessing att få med sig Robin Hood eller Wall Street Bets. Men i det här fallet så tror jag att det är definitivt motiverat värderingsmässigt. Däremot så kan det ju vara så att du får en hype som är för stor och för tidig.
Men, ja, det är inget bra här.
Men håll blicken på bollen. Pratar vi om GovX som står i cirka 40 cent. Ja, alltså om jag tror att den där ska stå i 10 dollar så finns det ingen anledning att sälja på 1 dollar. Men det är också så att skulle den gå till 1 dollar på väldigt kort sikt utan några riktiga nyheter och bara på någon slags Reddit Wall Street Bets hås, ja, men då kommer jag ju skala av lite grann. Trots att min blick egentligen ligger riktad på de här 10 dollarna om 3 år.
Precis, för här har du ett bolag som inte har några faktiska kassaflöden än.
Nej, de måste ju finansiera sig och den finansieringsnyheten ska ju ut någon gång sannolikt under 2022. Lyckas de göra banklån? Kommer de ge ut nya aktier? Kommer de göra någon slags private placement med warrants och sådär, teckningsoptioner som är utspädande? Vi pratar ju om det, om ett bolag som har ett market cap på kanske 120, 30, 40 miljoner dollar och de har bara en kassa på 7 miljoner dollar och den ska fortsätta finansiera de här liksom inledande feasibility-studierna och sen behövs det 350 miljoner dollar för att bygga själva gruvan. De pengarna måste ju in.
Ja, så då blir det ju, man får ta och räkna på break-even där. Ja. Det blir nog en del, för då har du ju först det här i all-in sustained cost, sen har du break-even efter det och sen efter det DCF:en för hur mycket du kan tjäna på olika uranpriser.
Ja. Men fair disclosure, om det inte har framgått så jag äger GVX. Jag köpte extra mycket faktiskt efter mitt möte där i onsdag. Och sen drog kursen upp 50% kommande 2 dagar. Ren tur med timing. Jag säljer ingenting där heller. För jag tror att höstens nyhetsflöde kring uransektorn, den är bara precis börjat. Men är det någonting mer du vill tillägga innan vi avslutar det här avsnittet? Jag tycker man ska inte missa förstås att kolla in min usla video på finanskursen.se. Om inte annat så får man ett gott skratt. Och framförallt så får man ju då en hygglig sammanfattning och ett litet case på hur jag kan göra när jag tar fram en kortlista och gör en snabb analys av bolagen i kortlistan.
Nej, men det blir jättebra, jättebra för det avsnittet.
Och finanskursen drar igång 3 oktober, men allt det där finns i videon och på hemsidan.
Mm. Och om du vill säkra en plats, gör en tidig ansökan. Absolut senast 25 september.
Bra, då har du lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström.
Ja, tack och hej.